Jag ska börja med ett varningens ord. Pastorn har haft semester, så håll i hatten, för nu blir det bibelstudium. Jesus frågar lärjungarna: vem säger folket att jag är? Vem säger ni att jag är? Petrus svarar: du är Messias, Guds son. Och Jesus salig förklarar då Petrus och vill bygga sin kyrka genom honom. Vad vet vi egentligen om denne Petrus? Jag har finkammat Bibeln, nästan i alla fall, och försökt hitta vad kan vi egentligen veta om Petrus utifrån bibeltexten. Johannes evangeliet berättar för oss att han kom från en stad som heter Betsaida. Där arbetade han som fiskare. Hans namn är egentligen Simon, som på hebreiska betyder lyssna, men som på grekiska egentligen betyder plattnäsa. Lite udda och lustigt. Eller om man vill tolka grekiskan lite annorlunda, så betyder det den otrolige. Lite finare. Hur som helst, Simon är ju av hebreisk härkomst, så vi kan ju anta att det var lyssnare, eller den mer fromma versionen bönhörelse, som namnet betydde. Betydelsen av namn var ju mycket viktigare på den tiden än vad den är för oss idag, åtminstone här i Sverige. Vilket vi kan förstå inte minst genom det nya namn som Jesus ger honom, nämligen Petrus, som betyder klippa. Men det ska vi återvända till om en liten stund. En liten kul kuriosa. Det är ju ibland roligt att fundera på, eftersom man tittar på namn, vilka är det populäraste namnet i Sverige idag? Vet ni vilket är vanligaste namnet på pojkar århundradet före år 0? Alltså vid tiden för Kristi födelse i Palestinaområdet. Simon. Var rätt gissat, Karin. Det är bra. Simon var det populäraste namnet där bland judarna i Palestinaområdet. Jesus kallar honom för Simon Barjona i dagens text, vilket berättar för oss att han var son till en man som hette Jona, eller möjligtvis Johannes. Han fiskade, men inte ensam. Hans bror Andreas var med honom. Han hade också två vänner som var med dem och fiskade, Jakob och Johannes. Och det är de som tillsammans med Petrus verkar utgöra någon slags innersta krets kring Jesus bland lärjungarna. De tre utgör också det tidiga ledarskapet i den första församlingen i Jerusalem, tillsammans med Jesu bror Jakob. Men det här med fiskandet, det verkar inte bara vara ett arbete för Petrus, utan även någonting som han gjorde som rekreation eller avslappning. I Johannes evangeliet, när Jesus har uppstått och visat sig för lärjungarna första gången, så säger Petrus: jag ger mig ut och fiskar. Liksom för att rensa tankarna. Vad ska jag göra nu? Jag ger mig ut och fiskar. Vad skulle han annars göra? I Lukas evangeliets femte kapitel får vi veta att Petrus, han hade minsann en egen båt som han fiskade i, som Jesus kommer och besöker och kliver ner i. Både Matteus, Markus och Lukas berättar att han hade en svärmor, vilket ger någon slags indikation om att han var gift. Detta bekräftas av Paulus i Korintierbrevet, där det verkar som att Paulus är lite avundsjuk på Petrus för att han har fått gifta sig, men att Paulus inte har någon fru. Huruvida hon var med Petrus fru och följde Jesus vet vi inget om. Inte heller om de hade barn. Även om båda de scenarierna kanske är de mest troliga. Enligt traditionen så är det på hans berättelser som Markus evangeliet är författat. Vilket det förstås inte går att belägga, men någonstans ska ju berättelserna ha kommit ifrån, eller hur? Två brev i Bibeln bär Petrus namn. Dock så är det omtvistat av olika skäl om det verkligen är Petrus som är avsändare. Kanske särskilt det andra Petrusbrevet. Men åtminstone så har man velat tillägna dem Petrus som ett sätt att lyfta upp honom som apostel och den gärning han gjorde som missionär och församlingsgrundare. Mycket mer än så får vi egentligen inte veta om Paulus fortsatta liv. Inte i Bibeln i alla fall. Det kanske stämmer som traditionen säger att han kom till Rom. Första Petrusbrevet nämner detta. Vilket oavsett om Petrus är avsändare av det brevet eller inte borde stämma. Eftersom man vill få det rätt med historien där. Första Korintsebrevet 1:12 avslöjar att han var på missionsresa till Korint. Så varför inte komma till Rom också? Enligt traditionen, den östliga traditionen, så blev han den första biskopen och patriarken i Antiochia. Han blev sen också den första biskopen, det vill säga den första påven i Rom. Jesus uttrycker att han ska dö genom korsfästelse i Johannes evangeliet. Och det finns inga skäl att tvivla på att så skedde. Om Petrus kom till Rom så lär han ha dött där före år 57. Då Paulus skriver sitt brev till romarna. Där han hälsar till cirka 50 personer. Men han hälsar aldrig till Petrus. Vilket borde vara lite konstigt eftersom de känner varandra ganska väl vid det laget. I övrigt så är Petrus en entusiastisk, lojal, något sömnig emellanåt, pålitlig, dock inte alltid när det gäller, en ivrig lärjunge. Han är lite som folk är mest, som lärjungarna var. De var lite som du och jag, som folk är mest. Vad vill jag att vi ska ta med oss in i den här predikan av denna utläggning av Petrus som person? Jo, det är två saker. Det är hans namn. Inte Simon, utan Petrus. Det som betyder klippa. Och just det här att han är lite egentligen som folk är mest. Dagens text där Jesus frågar lärjungarna vad människorna säger att han är. Det är en väldigt central text i Matteusevangeliet. Den följs av texten där Jesus förutsäger sitt lidande och sin död första gången. Vilket ifrågasätts av just Petrus. Varpå Jesus säger, håll dig på din plats, Satan, till honom. Intressant nog, samma verb, samma ord som används där för att tillrättavisa honom. Håll dig på din plats. Det är samma ord, samma verb som används när han första gången kallar Petrus för tjänst. Följ mig. Mycket intressant tyckte jag när jag hittade det. Betydelsen blir då, håll dig på din plats, blir mer i stil med rätta in dig i ledet. Fortsätt att följa mig, inte något annat, inte någon annan. En kommentar som är både uppmanande men också av beskyddande karaktär. Som svar på Jesu fråga om vem folket tror att han är får han olika svar. Det första är att folket säger att han är Johannes döparen. I Matteus evangeliets 14 kapitel får vi veta att Herodes tror att Jesus är Johannes som har uppstått igen från de döda. Herodes hade ju låtit avrätta Johannes döparen. Kanske tror också folket att han är det eftersom han kommer med ett liknande budskap som predikas. Omvänd er, himmelriket är nära. Det andra svaret Jesus får är att folket tror att han är Elia. Elia som var en av de största profeterna. Som aldrig riktigt dog utan han upptogs till himlen. Med löftet om att en dag återvända och bana väg för Guds son själv. Vilket han faktiskt gjorde. Fast i form av Johannes döparen. Detta bekräftar Jesus själv i Matteus 11 kapitel. Ni må tro det eller ej, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Folket verkar alltså tro att Jesus kanske är Elia i Johannes döparens gestalt. Det tredje förslaget är att han är Jeremia eller någon annan av profeterna. Jeremia som var präst, möjligen även överste präst, gick till rätta med sitt eget folk i sin tempelpredikan. Jeremia kapitel 7. Detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste? Skällde han på folket. Kanske anspelar detta på Jesu utrensning av templet. Troligt anat att Jesus kommer med en framtida uppgörelse med tempelmakten som var lierad med den romerska ockupationsmakten. Kanske såg de med Jesus att denna var nära förestående. Inget av de här tre alternativen är helt felaktiga. Jesus uppfyller innebörden av alla dessa tre förslag. Men de är var för sig och även tillsammans ofullständiga i berättelsen om vem Jesus är. Så Jesus ställer frågan en gång till för att få fram ett tydligt svar. Men nu ställer han den direkt till lärjungarna. Vem säger ni att jag är? Jesus hade kallat dem. Han hade kallat dem att följa honom. Kallat dem att höra hans uttolkning av Mose lag där på berget. Att se hans kraftgärningar. Han hade illustrerat sitt uppdrag som kung i Guds rike med kraftfull metaforik i sina liknelser. Han inbjöd dem, kom och följ mig. De hade följt, de hade sett, de hade hört, de hade förundrats. Petrus hade tvivlat och sjunkit ner i djupet, men kallas att gå på vattnet fram till Jesus. En händelse som slutar med orden: du måste vara Guds son. En samstämmig bekännelse när lärjungarna faller tillbaka ner i båten. Det är nu på den här frågan som Petrus tar till orda. Han säger: du är Messias, den levande Gudens son. Petrus använder två titlar på Jesus i sitt svar: Messias och Guds son. Ett dubbelt svar som ekar genom hela Gamla testamentets längtan efter befrielse. Både den världsliga i Messias längtan. Messias, den nya kungen som ska komma och befria folket från alla ockupationsmakter. Men också en andlig befrielse i att han är Guds son. Det är ett svar som täcker in alla de andra svaren och mer därtill. Och för en gångs skull så verkar Jesus vara stolt över sina lärjungar. Och särskilt över Petrus, som är den som ger svaret. Annars brukar ju Jesus sucka över dem, över hur förstockade de är och kalla dem trosvaga. Men den här gången verkar det som att de faktiskt har hört och att de faktiskt har förstått vad han säger och vem han är. Jesus säger: salig är du Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och nu kommer det centrala i min predikan idag. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Den här meningen studerade jag lite extra noggrant. Och läste på lite om hur olika kyrkofäder och tidigare uttolkare har tolkat denna meningen. Det jag fann var ytterst intressant. Hoppas du tycker det också. Till att börja med, när Jesus säger du är Petrus, klippan, så är det bara i den svenska översättningen som det här ordet klippan är med. Det behövs ju inte skrivas på grekiska eftersom Petrus betyder klippa. Det står alltså bara: du är Petrus. Men det intressanta är att betydelsen egentligen inte är i bestämd form, utan det är i form av ett namn. Skulle det varit i bestämd form, du är klippan, skulle det stått: du är Petra. Men det är snarare i betydelsen att Simon Barjona, du är en klippa, och på den ska jag bygga min kyrka. Kyrkan gjorde tidigt, det som vi nu kallar för katolska kyrkan, gjorde tolkningen att Petrus var klippan med stort K, så att säga. Och att alla de som följde i hans ämbete, det vill säga påven, är samma klippa på vilken kyrkans grund vilar på. Och hur häftigt det nu än kanske är, om det stämmer att den här påvelinjen är obruten sen Petrus, så har det egentligen för mig inte så mycket större betydelse än att det är just häftigt. Missförstå mig rätt, jag har stor respekt för katolska kyrkans sätt att tro, deras sätt att följa Jesus, deras traditioner. Men det är inte riktigt så jag tror och så jag ser på det. Cyprianus, en tidig kyrkofader, gjorde tolkningen att det inte bara var Petrus utan hela biskopskollegiet som var klippan. En annan kyrkofader som hette Origenes gjorde tolkningen att det egentligen är Kristus som är klippan. Detta fann han stöd för hos Paulus i första Korintherbrevet kapitel 10, där han kallar Kristus för klippan, Petra, som de drack ur och som följde dem. Och den läsningen var vanlig långt in under medeltiden och återfanns även hos reformatorerna. Vad är det jag vill säga med allt detta, kanske ni undrar? Den fråga jag vill ställa är: varför kallar Jesus honom för klippa? Vad är det han vill bygga kyrkan på? Är det Petrus som person? Var han en så fantastisk människa att man kunde förlita sig på att bygga en hel världsvid kyrka på en vanlig människa? Jag tror inte det. Det är på Petrus bekännelse. Det är Petrus bekännelse, det han ser, det han har hört, det han har förstått, som bemyndigar honom. Du är Messias, Guds son. Det är på den utsagan som Petrus får namnet eller epitetet klippa. Jag ska erkänna, jag är baptist. Väldigt mycket så faktiskt. Vi har en liten klubb, gamla baptistpastorer, som kallas för GBB. Gamla bittra baptister. Vi träffas och har möten när det är ekumeniakyrkakonferens och sånt där. Det är högst ironiskt och lite underfundigt sådär. Vi saknar ibland den gamla goda tiden. Vi trivs i ekumeniakyrkan, men vi har ändå en stark baptistisk identitet. Jag tror inte på någon helgondyrkan eller på särskild helighet eller särskild utvaldhet. Jag tror att vi är kallade till olika uppdrag med olika uppgifter. Men jag tror inte att Petrus, Paulus, Augustinus, Luther eller ens Anders Wiberg själv, han som grundade baptistsamfundet i Sverige, jag tror inte de är mer särskilt utvalda i Guds rike än någon annan. De fick en fråga av Jesus: följ mig. Och deras svar var: Herre, sänd mig. Vi har en kyrka, en församling här tillsammans, som bygger på tron att Jesus är Messias, Guds son, som har kommit till den här världen för att befria oss och för att ge oss liv. Liv i överflöd, liv som sträcker sig in i evigheten. Om du tror det, så är du en klippa. Du är en byggsten, vilket är en annan vanlig översättning och tolkning av ordet Petra. Du är en byggsten i Guds kyrka. Jesus kallar dig att följa honom. För det är genom att följa honom som vi kan bygga Guds kyrka. Som vi kan bygga Guds församling, som vi kan bygga Guds rike. Genom att dela evangelium om Jesus. Om både den världsliga men också den andliga befrielsen som finns i honom. Han kallar dig. Han frågar dig. Vem säger du att jag är? Jag vill svara. Herre, du är Messias, Guds son. Och han får säga. Du är en klippa. Följ mig. Jesus kallar dig och mig med orden följ mig. Vågar du svara med orden Herre, sänd mig.